Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Swedavia. Och vi samarbetar även med Svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida imörkretmed.se.
Välkommen till Svartklubben.
Ja, men tack så hemskt mycket. Det ska bli spännande att komma hit.
Ja, har du varit på någon sån här restaurang förut eller någonting?
Nej, aldrig. Det ska bli riktigt roligt faktiskt. Jag är ju... Jag tycker att det är kul att gå ut och äta. Och jag tycker det är skoj att äta med alla mina sinnen. Men jag märker att mina smaksinnen, min näsa är inte på topp alltid. Va?
Nej.
Så det ska bli intressant att se hur det fungerar att äta när man liksom inte har sina ögon med.
Men ska vi smyga in kanske och se om vi hittar Anna där inne?
Men det gör vi.
Välkommen till I mörkret med. Jag som pratar heter Anna Bergholtz. Tack till alla er som lyssnar och hör av er. Det betyder jättemycket för oss. Vill du stötta vårt arbete med I mörkret med, så gör oss gärna en tjänst och gå in och betygsätt oss där poddar finns. Och är du nyfiken på vad som händer mellan avsnitten kan du följa oss på Facebook. Visste du att Sverige har världens största arkiv för UFO-forskning? Det var en av de sakerna jag fick lära mig i mötet med dagens gäst. Han har ägnat snart 45 år att försöka ta reda på vad för märkliga ting människor kan se och uppleva ibland. Och han är utan tvekan Sveriges mest erfarna UFO-undersökare med runt 1600 undersökta fall. Och många av dem har han följt under flera år. Vi pratar om hans passion för det oförklarade och får ta del av konstiga och spännande berättelser han undersökt. Och han berättar även om en egen upplevd UFO-historia. Vi kommer även in på om det finns eller har funnits utomjordisk existens på vår planet. Och såklart har Ulf Nordqvist en UFO-sång i sin låtskatt. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Jag vill ju hellre veta än tro. Det här är I mörkret med UFO-experten och journalisten Claes Svahn.
Och nu blir det verkligen...
Nu får du ta tag i min arm här.
Nu håller jag i dig.
För du ser inget nu, eller?
Nej, nu är det, dåligt med det. Men det är inte så mycket trappor här inne, antar jag.
Det är, vi har byggt bort allihop.
Jag förstår. Så det, är platt. Det tackar jag särskilt för.
Ja, ja. Ha, hur är det... UFO:n, är de alltid utomhus?
Det är en bra fråga, faktiskt. Mm. 99%. Det finns ju en del faktiskt som har sett konstiga saker inomhus också. Ofta är det någonting som lyser då, eller någonting som... är knepigt in i någons hus. Det är nästan som att det vore på gränsen till spökfenomen. Ja. De flyter lite ihop de här två ämnena egentligen. Det paranormala och de oidentifierade. För allting är ju egentligen på något sätt en enda påse med märkligheter. Mm. Det okända som... Jag kan inte alltid skilja på dem.
Jag tänkte mest om det skulle passera förbi något UFO här idag.
Ja, jag tror väl ändå inte det. Vi är ganska långt in i... lokalen här nu.
Ja.
Sådär.
Bra, sen så vill jag att du tar dina händer lite framåt och känner lite försiktigt var du har mikrofonen.
Då ska vi se. Där har vi den.
Ja, men då så. Då lämnar jag över till Anna.
Ja, tack så mycket.
Hej Claes.
Hej, hej.
Hej, välkommen hit.
Det här är jättespännande.
Hur känns det?
Det känns varmt och ombonat och lite sådär mysigt, så man känner att nu är vi på väg in i en årstid som har mycket trevligt och framför oss, så tänker jag när jag upplever mörkret just nu.
Hur var du kommit in här då i det här mörkret?
Ja, det är väldigt speciellt. Alltså, det är inte som att blunda, det är något helt annat givetvis. Och man tänker kanske mera inåt än utåt i det här ögonblicket. Alltså, man blir väldigt medveten om sig själv och om dig nu också när du plötsligt då dyker upp i mitt mörker, att du faktiskt sitter där. Och det känns annorlunda än det vanliga.
Ja, jättekul att ha dig här. Jag är supernyfiken på allt det du jobbar med och gör och har gjort i 41 år, är det va?
Det är faktiskt ännu längre. 74, då är jag 16 år. då startade jag en UFO-förening i Mariestad då, där jag kommer ifrån. Och då, men även innan dess så läste jag ju självklart om oidentifierade fenomen och märkligheter i, överlag då. Så man kan säga 74 sätter jag egentligen som mitt årtal när det gäller vad allvar när jag startade med någonting på riktigt.
Ja, fantastiskt. Men berätta vem du är, Claes.
Ja, jag är pappa och jag är också, jag har far till två pojkar som heter Niklas och Markus och så har jag en fru som heter Anneli. Och jag är också journalist på Dagens Nyheter. Jag är nyfiken på det okända. Jag är vice ordförande i riksorganisationen UFO Sverige. Jag är ordförande i något som heter stiftelsen Archives for the Unexplained, som är världens största arkiv kring det okända som ligger i Norrköping. Jag är författare, jag har skrivit mer än 20 böcker, 26-27 någonting. Jag är redaktör för en tidning som heter UFO-aktuellt. Jag är ute ganska mycket, håller föredrag. Ja, jag svarar mycket på frågor, folk skriver till mig, folk ringer till mig. Jag är någon sorts expert på sånt som nästan inte finns, kan man väl säga.
Men om du skulle beskriva dina egenskaper, dig som person?
Jag är nog en väldigt nyfiken person. Jag är en person som ganska har stort tålamod. Jag kan hålla på länge och utreda saker när det gäller till exempel UFO-fenomen och sånt. Jag är inte lätt att stressa. Jag har ett jobb på Dagens Nyheter som live-reporter där det ofta är ont om tid och allt ska levereras korrekt och helst 2 sekunder innan man skulle ha lämnat det. Jag tycker det är kul när det är ont om tid. Jag gillar det som andra upplever som stress. Ja, jag är amatörastronom. Jag har huvudet upp i kosmos och tänker gärna på våran plats i universum. Vilka vi är och var vi kommer ifrån.
Och jag hörde också när du pratade i P4 Kronoberg, tror jag det var.
Mm.
Att du är en person som alltid sitter fram i taxibilen.
Ja, så är det. Och det gör jag ett enda skäl. Jag vill prata med folk. Om man inte pratar med folk får man ingenting veta. Jag har skrivit en bok som handlar om just märkliga sammanträffanden som heter Osannolikt för flera år sedan. Och då kom jag fram till när jag skrev den här boken att de som är lite inåtvända och inte gärna tar kontakt, de får heller inte vara med om de där spännande, oväntade händelserna.
Det är så.
Så är det verkligen. Så därför sitter jag alltid fram. Jag pratar alltid med taxichaufförerna och jag blir alltid efter ett tag vän med dem också. Så att jag åker med ett gäng chaufförer oftare än andra, därför att vi har blivit vänner genom åren. Jag jobbar ju sent så jag får ju åka taxi hem.
Och så har jag också hört att du är samlare, att du har hur mycket perma som helst. Det var någon släkting till dig som hade börjat räkna och slutat vid 900, stämmer
ja,
det?
Ja, det var en stackars kusinbarn då som gav sig den på att räkna mina permar och kom till någonting på 900. Och sen var han tvungen att åka. Och jag räknade vidare sen, men tyckte det var kul att se då. Men det var inte så många fler, 1100 ungefär tror jag vi kan hamna på det med perma med papper och mina anteckningar, tidningsklipp jag har sparat och mitt research, alltså mitt material jag använder när jag skriver mina böcker.
Vad har du alla pärmarna?
Jag frågar min fru vad jag inte har dem. De står i hyllor. Jag har 75 bokhyllor hemma. Det står 9000 böcker i dem också.
Wow!
Jag står lite på golvet också, måste jag väl erkänna. Och det kanske inte är så jättebra, va? Vi bor i ett tvåplansvilla som är 220 kvadratmeter och det går att bo där också. Det är inte så att jag har tagit över hela huset. Men en trappa ner har jag väldigt mycket. Papper. Papper är ju mitt liv liksom. Det är information, att få veta saker och spara och gå tillbaka till.
Kan du hitta det du vill? När du...
En bra fråga. Ja och nej. Jag ägnar många timmar varje vecka åt att organisera min information. Om jag inte gjorde det skulle jag inte hitta i dem. Jag ligger ständigt efter med detta då, så i 95% av alla fall så hittar jag mina grejer faktiskt.
Men när skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
När jag sitter i bilen på väg ut till någon person som jag vet har varit med om någonting mycket märkligt och känner hur det pirrar i magen att nu ska jag träffa en person som har varit med om någonting som kanske har förändrat hans eller hennes liv eller syn på tillvaron och försöka hitta en förklaring på det. Att dokumentera mötet, att spela in det och att göra anteckningar. Och att försöka då tillsammans med personen i fråga gå till botten med vad som egentligen hände. Det är härligt. Alltså jag bodde ju i Norrbotten i många år och kom ut på en 200-250 mila tripp så snart jag hade kommit hit i princip. Och åkte runt och mötte folk som hade varit med om just sådana saker som jag visste att jag verkligen ville lyssna på. Och det var en fantastisk resa.
Vad är det i dig som du tycker är så roligt då?
Så människorna, mötet med människor tror jag det handlar om. Och knyta kontakter och lyssna och tillföra någonting. Att vara den som kan bidra till att skingra det gåtfulla. Att skingra mystiken. Att inte skapa ny mystik. För att det är ju, jag är ju en folkbildare själ i grund och botten. Det är därför jag är journalist också antagligen. Att jag vill berätta för folk hur det egentligen ser ut. Vad som egentligen händer och hur vår värld faktiskt fungerar. Och det tror jag, det får mig att brinna starkt.
Men hur ofta lyckas ni hitta en förklaring till de här personernas historier när de har varit med om något okänt?
Ja, ofta. 95% ungefär av alla fall så hittar vi en förklaring, eller åtminstone så att vi känner att vi förstår vad det är, men kanske inte alltid kan bevisa detta. På tunnelbanan hit så satt jag och Facebookade med en kvinna som la ut en bild på ett fenomen som hon hade fotograferat. Och hon har tagit den bilden mot solen och det är någon typ av sak som har hänt, någon typ av reflex. Men det går inte att begripa exakt vad som har hänt. Alltså. Det ser ut som ett litet diskusformat föremål format som en vattendroppe som ligger. Och det var inget regn i luften, säger hon i tillfället. Så att även om jag förstår att det hon har fotograferat säkert går att hitta förklaring på, så vet jag inte helt hundra vad det är hon har tagit bild på.
Men du berättade här att du var 16 år när du startade en UFO-förening.
Då tänkte jag att jag kan göra lite skillnad. Alltså genom att starta föreningen, det var bara killar kan jag säga också. Det var inte någon tjej i sikt, ingen som tyckte att vi var intressanta nog att gå med i vår förening i alla fall. Vi ville nog alla egentligen veta vad folk hade sett på himlen. Så pappa fick ju köra oss. Vi hade inte körkort, vi var ju bara 16 år. Det var mest mina klasskamrater och kompisar och jag som bildade föreningen UFO Mariestad. Och sen satt han i bilen och väntade medan vi knackade på hos någon bonde någonstans i Tidavad kanske och frågade vad den personen då, som vi kanske hade läst om i tidningen, vad han eller hon hade sett på himlen. Och sen började vår utredning.
Berättelserna fick ni från tidningen eller var det någon som rapporterade till er också?
Med tiden blev det ju så att de kom till oss också. Från början var vi ju ganska okända, men det fanns en spalt i Mariestadstidningen på den tiden som handlade om lokala föreningar. Det kunde man skriva. Och det skrev jag varje vecka. Det var bara våra förening som skrev där. Så den lades ner sen, den där spalten. Men han skrev en 4-5 i alla fall artiklar. Och det gjorde att vi blev kända då i Mariestad. Och att folk hittade till oss också.
Vi ska släppa in Ulf lite innan vi fortsätter. För jag är ju supernyfiken också på liksom vad UFO är för någonting. Och ja, allt som du har varit med om.
En flaska.
Ja. Där har vi den. Mm. Ja. Kall. Nu
kommer den öppnare. Och ett glas.
Mm. Ja, nu har jag hittat öppnaren. Då öppnar jag flaskan.
Jag har glas, ja.
Mm. Där hittar vi glaset. Så lägger jag kapsylen där. Så det blir att hälla upp. Nu vet jag hur mycket man har hällt här. Pålar som att det skulle kunna vara någon bubbelvatten av något slag.
Ja, du får testa.
Det var det.
Bra lyssnat.
Jag har med ett litet fat där du kan känna på det.
Nu doftar det i alla fall. Och som sagt, min näsa är ju inte min starkaste kroppsdel tyvärr.
Har det hänt någonting med näsan som gör att du inte kan dofta?
Den har varit dålig i många år. Jag är allergisk och den är inte bra, va? Om man säger så. Så att, jag går ganska mycket på det jag ser i vanliga fall.
Ja, då blir det lite annorlunda för dig nu.
Ja, va? Det blir det verkligen.
Ja. Men du får smaka, känna och dofta det du kan.
Ja, känns som en kaka.
Ja.
Mm. En god kaka.
Så du kan gissa vad det är för smak då?
Ja, det är ju någon chokladsmak i alla fall.
Kan stämma, det är två olika sorter.
Ja just det var en till där ja. Mm. Det är en sån där kaka som min mamma skulle kunna ha gjort.
Ja, det är det nog. Det är så här klassiska kaksorter. Ja. Jag häller upp lite vatten här till mig så länge. Det är ett stort glas, så att du behöver inte vara rädd för att hälla på. Nej. Jag tror att det är tänkt att hela flaskan ska kunna gå i, va Ulf?
Ja.
Oh, japp, det är ju tänkt så.
Ja, det ser man. Ja, ja, jag känner nu att det är mycket högre än vad jag fyller på. Jo, jag kan förstå att ni har det så för att det är lite svårt att veta exakt annars. Du måste stoppa ner fingret.
Ja, det är ett knep att göra annars.
Mm. Nu är jag färdig med chokladkakan.
Ja.
Den var alldeles utmärkt.
Vad bra. Vad var för smak på den andra kakan då?
Det var inte lika enkelt.
Ja, nu gäller det att identifiera kakor här. Det är annat.
Ja,
en okända väsen.
Det är betydligt svårare än UFO-fenomen kan jag säga.
Så.
Nej, det var inte lätt att säga för mig. Det är nog för att jag har för dåliga smaklökar helt enkelt. Men...
ja, men det är inte helt lätt heller när man inte ser det alla gånger. Så, vill du ha svar?
Det var en enkel smak om man säger så. Det var liksom inga konstigheter.
Vill du ha svar?
Ja, kör hårt.
Ja, det är kolakaka.
Kolakaka, ja. Ja.
Känner du det nu när du får reda på det?
Inte riktigt, tyvärr. Men jag känner ju texturen på den, att den är lite mer klibbig att tugga på. Goda bara två.
Ja, vad bra. Claes, vad är ett UFO?
Om jag visste det så vore det inget UFO. Det är ju det enkla svaret. UFO är ett oidentifierat flygande objekt. Alltså Unidentified Flying Object står det för från början. Det amerikanska försvarets beteckning som kom på 1950-talet när man ville ha en kategori helt enkelt på vissa föremål som militärer gjorde observationer av. Och då kallar man dem helt enkelt för oidentifierade flygande objekt. Har man identifierat dem, då är det ett IFO. Ett identifierat flygande objekt. Och då vet man vad det är. Då kan det vara en ladusvala, ett flygplan eller ett utomjordiskt rymdskepp. Det är också identifierat om man vet vad det är.
Så man kan identifiera det som ett utomjordiskt rymdskepp?
Om man vet att det är det. Och det finns ju inga sådana identifierade, kan jag ju tillfoga då.
Ja.
Men det är det att många tänker att jag såg ett UFO, det menar man jag såg någonting från en annan planet, en annan värld. Så tänker ju många. Men så är det alltså inte, utan för att få beteckningen UFO så måste det vara undersökt av kvalificerade undersökare. Och efter en noggrann utredning inte har fått en förklaring. Då får det beteckningen UFO. Och UFO Sverige har det kriteriet att det måste vara minst två observatörer som har sett det. Vi måste veta exakt plats, exakt tid och exakt datum och så. För att kunna göra alla kontroller. Om vi inte går till botten med det, då får det beteckningen UFO. Och det kan vara ett eller två fall om året bara som får den beteckningen. Ibland ingenting faktiskt.
Och vad händer med de andra?
De har vi då så pass mycket information om att vi antingen kan säga att vi vet vad det är, helt säkert, eller så saknas då de här viktiga parametrarna. Vi vet inte exakt när observationen gjordes till exempel. Det kan faktiskt vara så att även om det är långt tillbaka så går det att undersöka om vi har exakt tidpunkt. Men har vi inte det så går det inte helt enkelt. Då står vi oss slätt. Vi vill hälsa in rapporten så fort som möjligt. Så att vi kan göra kontroller med radar till exempel. Och väderläge och allt sånt där som är ibland färskvara att kolla upp.
Hur mycket rapporter får ni in?
Mellan 250 och 300 rapporter om året ungefär. Så det är ungefär en om dagen som rapporterar till oss.
Och det är ju för Sverige då som folk rapporterar till?
Ja, det är det ju. Ofta går man in på vår sajt ufo.se och rapporterar den vägen. Förr i tiden skrev man ju brev eller ringde till oss. Idag ser det oftast genom sajten eller också genom mail eller genom Facebook faktiskt. Så vi är ju väldigt aktiva på Facebook och där för vi ju en diskussion med väldigt många hela tiden egentligen om UFO-fenomen och vad de kan ha sett.
Men vet folk då att de kan vända sig till er?
Alla vet ju inte det. Det är klart att de flesta som ser saker, de rapporterar inte det. Vi har gjort
flera stora dörrknackningsprojekt runt om i landet. Vi har sågt runt, knackat på och frågat: har du sett någonting som du inte kan förklara på himlen? Och det visade sig att 1 av 10 har sett saker som han eller hon inte har kunnat förklara. Och nästan ingen av dem har rapporterat till någon. Mm. Så vi har 20 000 rapporter i vårt arkiv. Och 1 av 10 svenskar, det är 1 miljon, har sett någonting. Så du har 1 miljon rapporter där ute. De flesta ser saker som de bara bär med sig och inte vet vad de ska göra med.
Varför berättar man inte, tror du? Eller försöker rapportera någonstans?
Jag menar, det är jättelätt att hitta oss idag. Det är bara att googla på UFO så dyker vi upp direkt. Alltså. Så det är inte det att de inte hittar oss, utan det är det att de flesta tycker väl att det är lite jobbigt att rapportera. Det är som att fylla i en deklarationsblankett som måste berätta en massa saker. Och sen är det också lite känsligt. Många tycker att det här är personligt och de begriper inte vad de har sett själva. De kanske inte ens berättar för sina närmaste i familjen alltid. Så det är ett stort steg att rapportera och från att ha varit med om någonting. Och det steget hoppas vi kunna göra lite mindre genom att bli ännu mer kända och kända som seriösa framförallt, så folk vet att de kan lita på oss.
Att se handlar det ju om. Ja. Nu sitter vi här i mörkret. Är det alltid så att det handlar om att man ser saker?
Nej, det är det inte. Utan många rapporterar också konstiga ljudfenomen. Att man hör saker som man inte förstår vad det är. Andra upplever ju kanske mera som du skulle kalla för spöken. Alltså känslan av att någon är i rummet och rör sig. Och att de upplever någon skugga kanske som passerar. Och det är ju svårt ibland att dra gränsen. Var går gränsen mellan en paranormal upplevelse, alltså spöken, och möten med utomjordingar, alltså UFO-branschen om man säger så. Mm. Och den gränsen är ju väldigt flytande. Jag kan inte riktigt se vart den ska dras någonstans. Folks upplevelser är egentligen ganska likartade oavsett om det är det ena eller andra fenomenet. De går i varandra.
Du är vice ordförande för UFO Sverige och ordförande för arkiv för UFO-forskning i Norrköping.
Mm. Vi startade ju då som arkivet för UFO-forskning för många år sedan. Egentligen som arbetsgruppen för ufologi till och med 1973. Men vi har bytt namn med tiden till Archives for the Unexplained. Arkivet för det oförklarade. Inte oförklarliga, observera det. Vi tror ju att det mesta går att förklara. Men vi har ju blivit så mycket bredare än ett UFO-arkiv. Idag så är vi ju ett arkiv för allt inom det paranormala och det märkliga kan man säga. Det ovanliga. Och vi har blivit mycket mer internationella än vi var från början.
Hur jobbar ni internationellt då?
Väldigt mycket faktiskt. Det är nästan mer än inom Sverige. Bland annat genom kontakter med folk. Och vi räddar ju arkiv då i andra länder från att skatta åt förgängligheterna. Så det är ju så att och vi har som mål att försöka hjälpa dem att hitta oss och att rädda deras material för eftervärlden så att det blir tillgängligt då för forskare. Och sen åker jag till England varje år. Jag har gjort 19 resor sedan 2000 och många, många innan dess. Där jag hämtar ungefär 2 ton med UFO-material och paranormal-material vid varje resa som skeppas hem då till vårt arkiv.
Men då låter det som att Sverige är väldigt framstående i det här.
Mm. Helt klart. Vi är ju också en kritiskt granskande organisation. Vi pratar om UFO Sverige då. Som gör att vi är inte troende. Vi går inte in i detta och säger att vi vet att det finns utomjordingar som besöker oss. Det vill säga att vi vill ta reda på vad folk egentligen har sett. Det kan vara utomjordingar. Det kan vara en fiskmås. Det kan vara hela spektrat däremellan. Det kan vara naturfenomen som vi idag inte har en blekaste aning om. Det kan vara militära experiment och så vidare. Och allt detta gör att vi står väldigt stabilt, objektivt och neutralt i vårt arbete. Och det är inte så många grupper som gör runt om i världen, så vi sticker ut lite där.
Men vad gör UFO Sverige?
Alltså framförallt försöker vi vara en hjälp till allmänheten. Att hitta förklaringar på vad de har sett. Att vara liksom en jourhavande medmänniska när man är med om något väldigt hemskt och otäckt som man inte förstår. Att vara en funktion som har resurser nog att kunna hitta de här förklaringarna som man själv inte kan reda ut. Det är ju det ena då. Sen gör vi egna efterforskningar också. Vi försöker då att titta på de här fenomenen. I stort alltså. Vad ligger bakom dem egentligen? Vad finns det för substans i detta? Och kan man hitta större förklaringsmönster som kan hjälpa oss att förstå dels hur människor fungerar och dels hur världen fungerar? Och dels, givetvis frågan som alla undrar, har vi besök eller inte? Är vi ensamma i kosmos? Kan vi få besökare som kommer hit? Har någon faktiskt varit med och rest med deras farkoster? Är den där ljuspicken på himlen där borta Venus eller ett rymdskepp?
Vad tror du? Tror du att det finns utomjordisk existens?
Det är helt klart att det finns alla de beståndsdelar som vi behöver för att bygga liv finns runt om i rymden. Ja, lika mycket på andra planeter som de gör här. Så att det kan uppstå liv, det kan det absolut göra. Och det är till och med så att det är sannolikt att det också uppstår liv runt om i kosmos. Ser de ut som oss? Det har vi inte en aning om. Blir de som oss? Kan de bygga rymdfarkoster? Kan de resa genom kosmos? Det vet vi heller inte. Men visst, jag tror att det finns liv på andra håll i universum. Samtidigt är så att livet är väldigt utsatt. När liv uppstår på en planet så finns det 1000 risker och hot som kan utplåna detta liv i vilket ögonblick som helst. Jag menar, dinosaurierna försvann ju en gång i tiden för att en stor eller två stora stenar från rymden träffade jorden och utplånade då den livsmiljö som de levde i. Det kan hända även oss.
Usch, ja, det är läskigt när du säger så.
Ja, det är läskigt.
Ja.
Det är det faktiskt. Hösten 2017 så kom det ju ett interplanetariskt objekt, en rymdbesökare från ett annat solsystem in i våra solsystem. Och den döptes till Oumuamua, efter det hawaiianska ordet för spejare eller spanare. Och det var 800 meter långt det här föremålet, 80 meter brett tror man, som en cigarr.
Vad var det för någonting då?
Det vet man inte säkert. Alltså. Den kom och rundade solen och gav sig ut igen. Och mest sannolikt så är det en typ av blandning mellan en komet och en asteroid. Men en del forskare spekulerar i att det kan vara ett rymdskepp, att det kan vara en besökare.
Vad tror du då?
Jag tycker inte någonting pekar på egentligen att det var ett rymdskepp. Utan att peka på att den ändå är en naturlig besökare, om man säger så. Men debatten fortsätter. Det var två forskare från Harvard då, som publicerade en rapport för några veckor sedan. Där man då menade att föremålet det accelererade på ett sånt sätt när det gav sig iväg från solsystemet så att det inte var naturligt. Andra forskare menar att just accelerationen var förklaringsbar på andra sätt.
Men vilket är det tydligaste beviset på att det liksom finns, jag tänker, utomjordisk existens som skulle kunna ha varit här eller är här?
Om man säger har varit här, då har man ju sådana som Erich von Däniken och Zecharia Sitchin och andra som har skrivit böcker om detta genom åren. Och menar att de här fornlämningarna från förr, då, pyramider och liknande kan man säga då, runt om i världen, tyder på att det har varit en högteknologi som man har fått hjälp med utifrån. Jag tror inte att det är så. Jag tror att människan är en fantastisk varelse som kan skapa fantastiska saker. Och vi gör fel i som missbedömer forna tiders människor och tror att de är mindre värda och mindre kunniga och mindre duktiga än vi är. Det är ingen större skillnad på oss och dem egentligen. Och som Ebbe Schön, folklivsforskaren, har sagt till mig att vi är egentligen bara stenåldersmänniskor som går omkring med och pratar i mobiltelefon. Så det är ju det ena då. Är de här nu? Ja, det menar ju då många som har sett UFO-fenomen och som rapporterat till UFO Sverige. Deras åsikt är ju att de har sett någonting utifrån. Men några bevis för det finns ju trots allt inte. Det finns ju bara indicier och förhoppningar att det kanske är på det sättet. Jag har inte svaret på det här. Jag är ju nyfiken undersökare av det okända. Så jag önskar att jag kunde svara på det. Men hade jag svaret så vore det ju största nyheten i världshistorien.
Kommer vi få ett svar någon gång då, tror du?
Bara om de verkligen visar sig här. Alltså. Och då måste det bli väldigt tydligt. Då får det inte vara en ljusprick på himlen. Då får det inte vara rykten och spekulationer. Utan då måste det verkligen vara någonting som alla kan vara överens om har hänt. Alltså.
Du har ju mött hur mycket historier som helst genom alla de här åren. Vad är det liksom för historier som har berört dig mest?
Jag fick ett brev efter jag skrev en bok som heter Mötet i gläntan för många år sedan. Då fick jag ett brev från en man som bodde i södra Västergötland som berättade att han och hans fru hade varit med om en väldigt, väldigt konstig sak. Och jag var så nyfiken på det så att jag bestämde mig för att ta hans inbjudan och besöka dem. Men när jag kom dit så hade frun inte blivit vidtalad om detta, så det var lite dumt. Hon var inte helt positiv till att jag dök upp där. Det tog några timmar innan vi faktiskt kunde komma liksom henne in på livet också. Men då berättade hon och han en väldigt fantastisk historia som grep mig mycket för att den var så... Den var delad. Det var två personer som upplevde detta. Och hon säger till mig att när jag går och lägger mig på kvällen, då lägger jag mig liksom med täcket upp till hakan och så somnar jag. Och sen så vaknar jag så på morgonen. Precis som jag somnar. Jag sover väldigt lugnt och upplever inget konstigt. Men den här natten, då vaknar jag utav att jag ligger med ansiktet ner emot kudden och med benen uppdragna under hakan i fosterställning, och jag svävar någon decimeter över sängen. Och det lyser i rummet, lite lätt grönt. Och jag känner hur jag dras ut bakåt från sängen. Hon ser sin man och så ligger och sover i godan ro intill henne. Och hon tänker, vad ska jag göra? Hon försöker skrika då, men hon kan inte, det går inte. Hon kan inte, hennes röst fungerar inte. Så hon hugger tag i mannens arm. Och då vaknar han. Han berättar då för mig hur han ser sin fru ihopkrupen i fosterställning, svävande över sängen, på väg ut emot tre stycken varelser som står bakom henne, som inte hon ser. Va? Mm. Och det är sådana här klassiska, de har stora svarta sneda ögon, de har nästan inga näsor, de har tunna munnar, de har inget hår, smala armar och ben. Det är de som verkar dra henne ut från sängen. Så att han tänker, vad ska jag göra? Så han försöker sparka mot de här varelserna liksom då. Och när han gör det, då blir det kolsvart i rummet. Alltså. Mm. Och han hör en duns. Och frun berättar att hon då befinner sig utanför sängen och faller ner på golvet. Och hon kryper upp i sängen igen. Och tycker man att det här är konstigt då, så är nästa sak som händer ännu konstigare. För då säger de till varandra, vad fan var det där? Och somnar om.
Somnar om?
Ja. Och då tänker både du och jag, hur går det till? Liksom?
Ja, hur vågar man somna efter en sån sak?
Men det går ju inte, va? Men de gör det. Och nästa morgon så pratar de om detta. Och jag satt ju länge med de här personerna och pratade. Och vi var ju helt överens om detta. Hade det varit en inbrottstjuv där, hade de ju varit på fötter direkt. Alltså. De hade ju hämtat bössan, de hade ju ringt polisen. Och nu har de tre stycken varelser som står där. Och de reagerar inte alls som de hade tänkt. Och jag har ju pratat med de människorna som jag ofta gör med vittnen under många år efteråt också. Och båda två, de har skilt sig idag. De har nya familjer. Men de vidhåller sina historier till punkt och pricka. Trots att de inte har någon orsak att skydda den andra längre.
Alltså jag tänker, hur undersöker man en sån sak då ifrån er sida? Förutom då att de får berätta sin historia. Vad kunde ni mer kika på då för att veta att deras historia för det första är sann? Att de inte hittar på?
Ja, det är ju en viktig fråga. Va? Är det sant till att börja med? Och det kan jag säga att efter att ha följt dem i åratal, då, kanske 10-15 år, så kan jag säga att de har upplevt detta. Sen vet man ju inte vad som egentligen hände. Det är ju sant för dem, om man säger så. Va? De har inte kokat ihop detta och de har inte velat ha någon uppmärksamhet kring detta. Och jag litar på dem. Det jag gjorde var att försöka spåra tillbaka i tiden, och de hade andra upplevelser som fanns bakåt som kunde förklara detta. Och då fanns det en del spår ändå. Mannen hade faktiskt sett en sån här varelse flera år tidigare, stående i ett hörn när de var i Spanien på semester. Han vaknade en natt. Det kanske det bara var en bild han fick i sitt huvud av en skugga i rummet, det vet man ju inte. Va? Men han hade bilden med sig, så den fanns ju där. Han berättade också om att han, när han var yngre, hade ritat spindlar med väldigt långa, smala ben. Ungefär samma typ av ben och armar som han ritade till mig på de här varelserna. Så man vet ju inte vad som är bagage och vad som är någonting annat alltid. Mm.
Har det hänt något mer efter det?
Nej, ingenting. Nej. Ingen har varit med om någonting efteråt. Och de lever helt normala liv alltså.
Men blir inte du frustrerad av att inte få reda på sanningen? Alltså vad som hände? Ja.
Jo, men det kan man väl känna då att jag skulle verkligen vilja veta vad som egentligen hände i sovrummet. Uh-huh. Och det får jag antagligen aldrig reda på. Det är inte svårare än så. Men jag blir inte frustrerad över det, för att jag ändå är van att röra mig i de här, det här gränslandet mellan fysiskt och icke-fysiskt och vad som är sant och nästan inte sant och vad som faktiskt inte går att kontrollera. Det är en värld som jag ändå rör mig i varje dag på ett eller annat sätt. Däremot så känner jag ju det att jag vill ju hellre veta än att tro. Jag vill ju hellre få fram saker än att bara sprida mystik.
Ja, för du sa det vid något tillfälle att du vill inte odla mysterier.
Nej, så är det verkligen. Mm. Ändå klart så bidrar jag ju till detta genom att berätta den här historien. För det här är ju ett mysterium. Mm. Men då kan jag säga åtminstone att jag har gjort mitt bästa för att hitta en förklaring på det.
Ja.
Och jag har inte släppt det här på ett lätt sätt, utan jag har följt dem i åratal som sagt.
Och följer dem fortfarande? Ja. Då, göra.
Mm.
Men nej, jag är imponerad, för jag tänker så många år du måste ha lagt ner då på vissa fall, och du får inte veta vad som verkligen hände ändå. Det är imponerande. Och har det tålamodet, tänker jag.
Men ibland får man ju svaret också. Jag har följt en person i långt, ja, 15 år tror jag. Och det kände jag ju till slut att jag fick svaret faktiskt.
Berätta den historien då.
Det hänger ihop med det här jag nämnde, Möter i gläntan då. Den här boken jag, som fick den här mannen att skriva brevet till mig faktiskt. Den skrev jag om en man som heter Gösta Karlsson i Ängelholm. Han kallas för Pollenkungen. Han är jättekänd i Ängelholm. Det var han som skapade den moderna Rögle hockey. Och han säger då att han 1946, den 18 maj, var ute och gick i skogen mot Skälderviken. Det är alltså lite utanför utkanten av Ängelholm. Och då ser han att det lyser mellan träden, så han går in och tänker, nu har någon tänt eld där. Nu måste jag försöka se så att det inte sprider sig. Men när han kommer fram dit så ser han istället hur det står något som liknar, först tycker han att det är som en tivoli-karusell. Och det finns folk runt omkring den. Men han ser sen att det inte är det, utan det är som ett diskusformat föremål, en farkost med fönster, en stor antenn som det strömmar ljus som böjer sig som en ostkupa runt hela området. Och det står en person utanför den här ostkupan, och inuti ostkupan så jobbar det några med att laga någonting på den här farkosten. Och det här är en lång historia som jag måste göra lite kort. Alltså, för att han smyger sen bakvägen för att smyga på dem från ett annat håll. Va? Och då lyfter det här föremålet och försvinner iväg. Och nästa dag så återvänder han dit, och då hittar han på marken saker som han har sett att de har kastat ut faktiskt. En stav av kristall med inskriptioner på, och en ring med en sten i, och några muggar som de har druckit ur. Och detta bär han med sig då, den här historien. Han får till och med nattetid, säger han då, bli ombordtagen på den här farkosten. Resa med dem, träffa befälhavaren, veta varför de landade i gläntan. De skulle nämligen begrava några av sina ombord som hade skadats och omkommit i en olycka ombord. Men det blev inte så. De tog med sig de här döda och begravde dem på en asteroid i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter.
Mm.
Och han möter dem här vid flera tillfällen och får också ett recept hur man ska göra pollenpreparat. Och han bygger upp en industri utifrån det här receptet och som heter Serenell och Allergon, så blir det en mångmiljonindustri ihop med sin bror. Så han blir miljonär på det här, som man säger då, som utomjordingarna gav honom. Och det här blev ju sen så stort så att han 1970-71 då började planera att bygga ett monument i gläntan. Så det står ett monument där i betong som föreställer den här farkosten. Och den kan man besöka, man kan gå dit och titta på den här. Det är ett stort utflyktsmål då. Och Rögle Hockey brukar springa den här vägen när de är ute och joggar i skogen.
Aha.
Honom följde jag alltså säkert i 15 år. Alltså idag så förstår jag att mycket av det här som jag har berättat nu, det utspelade sig in i hans eget huvud faktiskt. Alltså. Men det har fått ett enormt genomslag. Det är ett enormt känt UFO-fall.
Men du menar att han hittade på allt?
Nej, det är en skillnad där. Han hittade inte på det. Han levde sig in i detta själv. Alltså. Det här blev för honom en verklighet. Det är enormt komplext att beskriva människor ibland. Vi är inte lätta att förstå vad som får oss att ticka och varför vi berättar olika historier.
Men var han med om någonting då av det där?
Det kan jag inte riktigt säga om han var faktiskt. Alltså. Det vet jag inte helt säkert. Vad jag kan säga säkert är, det går inte att belägga någonting utav det han beskriver. Däremot kan jag vederlägga en del av hans historia. Det kan jag. Och han är borta nu sedan ett antal år tillbaka. Vi blev väldigt goda vänner, vi skrev en bok ihop. Mm. Och vi hade stor respekt för varandra. Även trots att jag var kritisk då.
Men fick du se något bevis?
Han visade mig den här staven då. Och den här ringen som han hittade. De har jag fått se och hålla i handen. Men hade du fått känna på dem, då hade du också märkt att det här är ingenting som en utomjording har gjort. De här inskriptionerna är väldigt dåligt gjorda. De är slarvigt gjorda. Det är gjort av någon som har gjort det i all hast. De har sluntit med sina verktyg och så vidare. Och det kan man känna på ytan liksom, att det är inte gjort med precision. Vilket man kan tänka sig att en utomjording borde ha klarat av med den tekniken som har tagit dem hit genom kosmos. Och det är bara en del av det. Det finns många andra delar också som har gjort att man känner tveksamhet. Men jag ångrar inte att jag gjort detta. Det tog alltså 15 år. Men jag lärde mig oändligt mycket. Och jag gjorde faktiskt ingen annan hade gjort. Ingen annan hade gjort. Jag undersökte fallet. Och det hade ingen gjort före mig. Så jag kan säga att jag har gått till botten med det.
Ja, spännande. Vi ska fortsätta. Men innan vi gör det så ska Ulf underhålla oss med lite musik.
Härligt. Genialt.
Har du själv varit med om någonting?
Ja, jag har ju stått ute hundratals, om inte tusen timmar och tittat på stjärnor. Och med teleskop och utan teleskop och så. Och jag har sett då en sak vid ett tillfälle när vi var på väg faktiskt i bil hem, jag och min fru då, från Norrtälje 1995. Och jag körde och hon satt in till mig. Och när vi kommer in då i Skälby då, där vi bor, så stod det två män vid en busshållplats. Ena mannen stod och pekade på himlen, någonting. Och andra mannen stod och tittade. Så jag sa till Anneli då, min fru, kan du se vad det är som de tittar på? Så att hon böjde sig fram och tittade ut genom framrutan och sa nej. Nej, det är bara stjärnor, det är jättefin stjärnhimmel, så jag kan inte se vad det är. Så vi åkte hem, det var bara några hundra meter kvar. Och parkerade i bilen och gick ur bilen. Klockan var ungefär 12:15 på natten. Och ställde oss några meter ifrån varandra och tänker att nu ska vi försöka se vad det var som de tittade på. Det är säkert någonting som jag kan känna igen, tänkte jag i alla fall. Efter någon minut eller två Så bara rakt ur mörkret så kommer det flygande 3 stycken lysande plustecken på himlen. Inte från horisonten utan kanske 40 grader upp. Alltså. Och de där plustecknen, de ligger som rigida helt gentemot varandra. De är som fastspikade samma planka ungefär. Men det är lite avstånd emellan dem ändå. De flyger över oss och försvinner över vårt hus. Jag springer runt husknuten och ser att de fortsätter bort över grannens hus tills jag inte kan se dem längre. Och vi gick in och satte oss i varsitt rum mitt i natten. Vi pratade inte med varandra. Är man ordförande för Sverige som man var på den tiden så är man. Fyllde i varsitt rapportformulär som vi har. Med värre än deklarationsblanketten. Och ritade och skrev. Och sen pratade vi med varandra. Och sen så kopplade jag in en utomstående undersökare i föreningen. Att försöka hitta en förklaring på det. Men det, vi kom aldrig till botten med vad det var för någonting. Det dröjde länge när jag berättade detta. Så jag förstår ju hur svårt det är för folk som har sett saker de inte fattar. Att faktiskt berätta detta. Det är, de flesta rapporterar inte. Och det är begripligt.
Men varför du då som har jobbat så länge med det, varför berättar inte du?
Det är för att det liknade ingenting som jag ens hade läst om. Alltså. 3 plustecken. Hade det varit en klassisk skiva eller som diskus eller någonting, då hade jag kunnat fått in det i någon sorts världsbild i alla fall. Att, sånt här ser ju faktiskt folk. Men jag berättade detta i radio många år senare. Så ringde en man till mig sen och berättade att hans mamma hade sett 3 stycken lysande plustecken när hon var liten. Och jag pratade med henne. Hon var 16 år ungefär. Hon var med sin mamma ute på Skaraslätten någonstans i Västergötland och väntade på henne. Hon var inne på något möte i ett hus. Och då står hon där mitt på dagen och tittar liksom då runt omkring sig. Då ser hon plötsligt hur det dyker upp på vägen några 100 meter längre bort. 3 stycken lysande plustecken som kommer ur intet, rullande på vägen och försvinner i intet. Nu var de ju inte uppe i skyn och flög de där som sagt. Men det är de enda andra 3 lysande plustecken jag stött på i mitt liv.
Har du någon aning om vad det var då?
Jag tänker ju så här alltid när jag ser något som lyser på himlen och som ser ut som ett plustecken, så att det kan vara en fågel som är upplyst av stadens ljus. Det var min första tanke. Men de lyste alldeles för starkt. De rörde inte en fena. De flög i en sån formation som jag aldrig har sett. Jag vet inte vad det var. Det är en gåta för mig.
Men du, hur ofta upptäcker ni när ni undersöker att folk faktiskt hittar på saker?
Det är inte så ofta som man skulle kunna tro faktiskt. Det är väldigt, väldigt sällan. Hittar man på någonting så är det att man har förfalskat ett fotografi. Och vid ett tillfälle fick jag in en bild på ett klassiskt flygande tefat faktiskt, tagen någonstans norr om Stockholm. Det var en man som satt och körde bil. Hans son satt i baksätet och lekte med hans kamera. Knäppte lite bilder hit och dit. När han kommer hem sen till Djursholm, då går han in i duschen, men under tiden laddar han in sina bilder i datorn. När han kommer ut så är allting färdigladdat och så, och han tittar på dem. Och då ser han att det har fastnat ett verkligen ett diskusformat flygande tefat på bilden. Och han fattar ingenting. Och vi vet inte exakt var bilden är tagen. Så jag ger mig ut med min stackars fru. Och vi letar i timmar. Vi åker den vägen han har åkt. Vi hittar inte platsen. Men sen några veckor senare så blir jag kontaktad av P3 som ska göra något program. Och vi ger oss också ut och letar. Och då hittar vi platsen faktiskt. Och hej och hå, va? Där hänger tefatet fortfarande på samma plats. Men med en stolpe i botten. En lampa alltså. Och det är inte han som har fejkat detta. Va? Utan det är hans fru. Som han var i duschen. Gick in och retuscherade bort den där stolpen. Lite på kul.
Aha. Så han trodde själv att han hade sett någonting alltså?
Han trodde bilden. Att det var någonting på riktigt. Va? Så kan det också gå. Men det är väldigt få som hittar på. Och fejkar man bilder, riktiga bilder och sådär. Då är det ofta unga killar. Tonårskillar.
Men då, är det någon av alla de här historierna som har skrämt dig?
Nej, egentligen inte. Det är folk som har blivit skrämda givetvis. Sånt händer ju, att folk blir rädda när de är med om detta. Men själv har jag aldrig känt att jag blir skrämd. Jag blir nyfiken. Jag vill veta mer istället. Jag har suttit i en lada till exempel i Värmland, i Bogen, och jagat spöken en natt. och det var två hästar där som bytte plats på nätterna. Det var ju väggar emellan och det var låst och stängt. Men ibland på nästa dag så stod de i den andra spilta helt enkelt. De hade bytt plats. Och jag åkte dit med en kamrat som är fotograf. Vi riggade upp en kamera och satte oss där då, mitt i vintern då, i ladan. Och vi frös ju nästan ihjäl på natten där alltså. Och då hörde vi plötsligt ett ljud alltså utanför.
Nu ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Swedavia. Och idag beger vi oss till Arlanda för att möta ledsagarkoordinatorerna.
Gate 43 kommer in här om 10 minuter med 2 rullar. En ska vidare sen direkt till Östersund 14.35 och den andra ska till Hongkong 15.00. Det kommer lite folk från Terminal 5 sen och stöttar upp det.
Okej, okej. Jag träffar då 43.
Ja, vad bra. Tack ska du ha.
Vi har ju hand om då ledsagning för hela Arlanda och upp till 50 kollegor samtidigt som är ute och springer och hjälper till med allt från funktionsnedsatta till ensamresande barn och flygrädda och alla som behöver hjälp.
Men det är alltså bara 3 personer här nu?
Antingen som 2 eller
4
eller 3.
Det är 4, alltså ledsagningen. 4 ibland då. Till höger har du min kollega Per då, som sitter med det vi kallar för syd, terminal 2, 3 och 4.
De klarar på gate 8. Hej.
Och sen till min vänster har vi då Patrik som sitter med det vi kallar nord, terminal 5.
Hej. Patrik heter jag. Hej.
Men gate 8, var gate 8 som ringde? Ready for boarding.
De var det nu, de rackarna. Där tappade jag folk.
Men,
Det ordnar sig.
Så Per har tagit emot här till exempel ett samtal från gate nummer 8 på terminal 5. Så meddelar han vidare till Patrik att nu är det dags för boarding där.
Håkan som jag träffade innan, han berättade att ni hade haft någon dag 850 ledsagningar.
Ja, det stämmer.
Hur klarar ni det?
Ja, det är lite magi bakom det. Vet. Mm. Det blir mycket radioprat då. Då sitter man och ropar på kollegor helt konstant. Som det ser ut just nu så sköter vi allting via radio. Man kommunicerar ju konstant med varandra.
Men det blir försenade.
Jag håller som ni är då när det är försenat.
Då får man planera om. Flytta på personal där går flygen i tid.
Din flight är lite försenad då, så att du behöver inte gå dit i kvarten.
Du hörde ledsagarkoordinatorerna Per Wadensjö, Patrik Kjär och Alexander Malmqvist.
Jag tänkte, vad händer liksom? Vad händer? Så vi gläntade på dörren och tittade ut och det var dimmigt alltså. Och ur dimman såg vi en svart skepnad komma. Och precis ser vi att det är en älg alltså. En älg som hostar, va?
Nej.
Och går förbi där. Så vi sätter oss där inne igen då. Och sen nästa morgon då ser vi att en hink som stod en bit längre bort, som stod upp på kvällen när vi satt oss där, den ligger ner. Så det är spår i höet som leder bort mot en vägg i ladan. Som om någon skulle ha gått genom höet, rakt in i väggen och försvunnit. Men hästarna har inte bytt plats, utan de står fortfarande kvar. Nej, vi har pratat med den här familjen återigen då. Jag har följt dem också. Och pratat med dem så sent som tidigare i år om detta. Och de sa att det fortsatte faktiskt sen. De spikade till och med igen vid ett tillfälle och det hjälpte inte. Men sånt är ju spännande.
Ja, för du har ju skrivit över 20 böcker. Och det är ju allt ifrån med UFOn då, men också liksom om andra okända saker, vålnad och snömannen, ja, allt möjligt. Liksom vad av allt det här är det så här, tycker du är mest konstigt?
Det allra konstigaste är ett naturfenomen, tror vi i alla fall att det är, ja, det måste det ju vara, som kallas för jordkast. Och det sista gången det hände i Sverige var 1903. Och det är ett stycke jord. Som, tänk att du gräver en grav alltså, en kub, en fyrkant rakt ner, va? Men du lyfter ut gravens innandöme som en tårta, va? Som en tårtspade, och ställer den en bit längre bort. Sånt hände i Glumstorp i Värmland då 1903 senast. Och de jordstyckena vägde ju flera ton. Och de stod alltså en bit bort. Det finns dokumenterat på bild, och en forskare från Naturhistoriska riksmuseet reste dit och undersökte detta. Och ingen vet exakt hur det går till, och ingen har sett jorden flyga och flytta på sig heller.
Men du måste ju berätta lite kort om spökraketerna, för det är en dokumentär som sändes på SVT 2017 där du har varit involverad. Vad är en spökraket för någonting?
Spökraketerna är för mig det konstigaste av alla UFO-fenomen. Det inträffade, kan man säga, med start 1946. Då flera tusen människor runt om i Sverige såg då spolformade, cigarrformade föremål som flög över Sverige. Och som ibland störtade i sjöar dessutom. Och militären letade ju dessa sjöar. Och man letade veckovis. Alltså. Man hittade gropar i botten, man hittade ingenting. Ingen spökraket. Alltså. Man hade en egen kommission, en spökraketkommitté som jobbade i ett halvår. Och man konstaterar att hundratals av de här rapporterna var verkligen riktiga rapporter. Det var folk som hade sett med sina blotta ögon. Men man kom aldrig fram till vad det var. Och de här fortsatte sen då, efter 1946, att synas över Sverige. Och 1980 så var det ett par som var ute och gick i Muddus nationalpark på sommaren. Vid sjön Namajaure. Som såg en sån här konstig historia flyga över sig. Gå ner mot sjön, vända och flyga tillbaka emot dem. Och de tänkte nu, mitt under kalla kriget, de tänkte det här är ryssarna, nu smäller det. Men det föremålet landade på sjön istället och sjönk. Och de såg det sjönk och det bubblade kring det. Och den spökraketen har vi varit uppe och letat efter vid två tillfällen. Och det är det som dokumentären handlar om, spökraketerna. Och vi kommer att åka tillbaka igen. För vi fick utslag då på våra radarinstrument där uppe. Som visar att det ligger i gyttjan, i dyn, ett par meter ner.
När åker ni tillbaka då?
Ja... Antingen blir det nu i vinter eller nästa vinter. För vi ska köra på isen med specialinstrument som är lättare att köra på en skoter än som vi tidigare har gjort, att köra på en båt. Och det instrumentet, det visar föremål i tre dimensioner. Och då kan man se, som vår expert säger då, att det här antingen är ett par renar, en väldigt stor sten eller våran spökraket.
Vad tror du själv där?
Jag tror att det kan vara den faktiskt. Jag tror att den ligger kvar framför allt. Jag tror att den är... Den ligger där sedan 1980.
Och den skulle ha kommit ifrån var då?
Ja, vi brukar ju tippa på Ryssland. Va? Men det är ingen logik bakom det egentligen. Det är inget svenskt i alla fall, det vet vi. Nej, det är en gåta.
Ja, spännande. Du ska få en liten sak av mig, Claes.
Oj, oj.
Ska vi se om du kan gissa vad det är för någonting. Här. Där har du... Framför dig på bordet.
Rakt fram alltså?
Ja, om du tittar där vid glas. Eller vid, där ja, där. Där.
Den som känns som en liten spindel. Eller ja, den var lite spretig. Det var många små bitar. Det rör sig lite. När jag rör vid en del här så är den... En del är fast och en kan jag röra på. Och det kan jag också röra på lite. Det är lite känt utav att det är någon... Lego, fast inte Lego man säger så.
Ja, det är lite figuraktigt i alla fall. Mm.
Ja, du.
Jag tänker med tanke på vad vi har pratat om här. Lite ledtråd så, vad tror du?
Mm, det kanske är ett utomjordiskt rymdskepp.
Ja, om jag säger filmens värld också.
Kanske någonting från Star Wars?
Ja,
Star nästan. Trek?
Nej. Lite modernare tid kan
lite
man säga.
Lite modernare?
Eller ja, det är en Star Trek i alla fall.
Någon science fiction?
Ja.
På något vis?
Ja.
Men vad 17 kan det vara då? Nej, jag kan inte riktigt.
Nej, det är svårt. Jag tyckte själv att det var jättesvårt. Det är en transformer.
Ah, en transformer.
Ja, och de ska ju komma utifrån rymden.
Absolut.
Och den där kan man också bygga om till ett flygplan. Så du ska få kartongen med dig sen. Så jag ska inte kräva av dig att göra det här i mörkret.
Nej, det tror jag.
Det blir väldigt svårt. Men hur tycker du liksom filmens värld skildrar det här med UFO:n, utomjordingar? IT minns ju jag på 80-talet.
Lite så här är det ju att... film och science fiction framförallt, och kanske till och med ännu tydligare gamla böcker och 50-talsfilmer då, har ju påverkat vårt sätt att se på utomjordingar och hur dessa flygande tefat egentligen ska se ut. Så filmens värld har påverkat oss väldigt mycket, tror jag.
Så du menar att folk ser det de har sett i filmen?
Man är beredd att tolka saker som utomjordiska tack vare att det är godkänt i filmen. Mm. Så tror jag det. Sen är det också så att man självklart då har lättare att beskriva en sak på ett visst sätt om man har sett det. Även om det bara är på tv eller på bioduken. De flesta människor är väldigt svårt att beskriva vad de har sett. Och att be dem teckna vad de har sett, det är ju som att be att de ska måla Mona Lisa en gång till. Det är väldigt svårt att omsätta det man har i huvudet till ord eller till en teckning. Väldigt, väldigt svårt. Så att det blir ju en brist där i kommunikationen som gör det svårare för oss ibland att hitta förklaringen. Mm. Därför att de missar att överföra exakt vad som finns i deras huvuden.
Men hur har synen på, jag menar, ditt arbete, det ni gör och tar reda på allt det här okända, UFO:n, hur har det förändrats över tid?
Ganska mycket faktiskt. Jag började ju sagt för länge sedan, det var ju på 70-talet. Och då var det ingen forskare till att börja med som tyckte att det här var någonting att bry sig om överhuvudtaget. Utan det var närmast lite löjligt, lite fel och lite dumt. Va? Idag är det ju tvärtom. Och dessutom så har man ju nu sett då att det finns möjligheter till liv runt om i kosmos. Och att det finns planeter runt hälften av alla stjärnor till exempel. Så idag är det mycket lättare att tro på detta. Så det är mycket lättare för oss också. Att folk förstår vad vi gör. Att folk förstår, kanske inte riktigt att vi är kritiska granskare alltid. Men att de förstår att vi sysslar med detta för att det är något som är legitimt att syssla med.
Vi ska börja avrunda med lite snabbfrågor.
Mm.
Är du beredd?
Absolut.
Te eller kaffe?
Du vet, jag dricker inte kaffe alls. Jag tycker inte det är gott överhuvudtaget. Jag dricker te när jag är i England, för då måste jag göra det. Men en brittisk ale, det är himmelriket för min del.
Chips eller smågodis?
Jag äter inte godis sen jag var tonåring. Utom kring jul. Jag är komplicerad människa som ni förstår. Va? För mamma gjorde alltid hemmagjort godis kring jul. Så att då åt jag det. Så är det. Så jag äter ostbågar helst, man får välja.
Spara eller spendera?
Jag är nog en sparare, men jag tvekar inte att spendera om det är någonting som jag verkligen vill ha.
Och vad kan det vara då?
Ja, någonting som jag har nytta av i mitt arbete med UFO-frågan ofta, helst då. Kanske en ny intervjubandspelare, kanske. En ny dator, en ny kamera. Mm. En ny bok, givetvis.
Så du har några till i din samling?
Det finns alltid utrymme för en till.
Ja, det är bra. Hemmakväll eller utekväll?
Hemmakväll, absolut. Vi är ute, jag och min fru, och träffar folk. Går på teater, Carl Bertil Jonssons julafton till exempel, nu senast.
Och den ska jag säga.
Riktigt bra, ja. Riktigt, riktigt bra. Så att det var en bra utekväll. Men jag sitter nog hellre hemma i soffan eftersom jag är ute ganska mycket. Jag jobbar ju så konstiga tider, jag jobbar ju från 14.30 till 01. Så att det blir ju mycket kvällar ute ändå.
Prata eller lyssna? Du skrattar.
Folk skulle säga prata säkert, men jag lyssnar nog gärna också. Jag måste kunna göra både och om man ska komma någon vart, både som journalist och med UFO-frågorna. Så att jag är en pratkvarn när jag pratar, och jag är bra på att lyssna när jag gör sånt.
Globetrotter eller fritidshus?
Ja, då är det nog Globetrotter i så fall. Det är väl 54 länder på min agenda som jag har på. Och ja, vill se nytt, uppleva nya kulturer och sånt. Mm.
Debatt eller idol?
Jag har skrivit om idol faktiskt. Jag har varit och liveat idol en gång i tiden faktiskt på Globen. Mm. Det är inte min grej riktigt. Alltså. Det är inte det, va? Det är nog debatt om möjligtvis snarare. Fast det är kul både och. Alltså, jag menar, Melodislagenfestivalen och Eurovision, det jobbar jag ju med varje år. Det har sina tjusningar båda två.
Kött eller vegetariskt?
Ja, det är ju kött. Alltså, det är nog den tydligaste frågan. Du får det tydligaste svaret på det av mig också. Jag är nog en köttmänniska.
Barn eller vuxna?
Jag älskar barn och tycker det är jättekul att träffa vuxna och prata med dem. Så att jag kan inte välja det faktiskt.
Katt eller hund?
Jag hade katt i många år tills jag blev allergisk. Eller upptäcktes att jag var allergisk. Så varken eller. Men din hund här ute som vi träffade förut, den skulle jag ju gärna ha vilket ögonblick som helst.
Ja, det får hon inte.
Nej, jag förstår. Fantastisk vov.
Ja, tack. Skriva eller läsa?
Jag skriver varje dag. Jag läser varje dag. Jag skriver många, många tusen tecken varje dag. Kanske lite mer att skriva än läsa, men det är väldigt mycket av båda.
Händig eller tumme mitt i handen?
Ja, jag är nog mera tumme mitt i handen. Jag har en väldigt bra granne som kan el och som är duktig på att snickra, och det tackar jag Gud för.
Sista, ljus eller mörker?
Alltså när man sitter och pratar är det skönt när det är mörkt. Alltså. Och jag är inte mycket för starkt solljus, det kan jag inte heller säga. Det är inte min grej. Men eftersom jag har mina ögon i behåll så tycker jag att det är positivt med ljus och kunna skriva och läsa på ett enkelt sätt. Alltså. Det är min värld. Va? Så att det här, den här mörkerstunden har varit jättefin. Och man behöver mörkerstunder också.
Ja, hur känns det nu att ha blivit intervjuad här inne i mörkret?
Det känns bara bra. Det är nästan enklare än att sitta och behöva titta på någon hela tiden. Utan nu kan man koncentrera sig på det man pratar om enbart.
Mm. Du tror det är skillnad?
Ja, jag tror att det är skillnad. Jag känner ju själv att man kan gärna blunda ibland när man pratar också, men i vanliga fall. Det förstärker bara tanken och fokus, tror jag.
Ja, du ska få göra en liten signatur i vår bok, Claes. Ja. Vi har en gästbok, I mörkret med, som gästerna brukar skriva i. Och du får skriva vad du vill, signatur eller om du känner för att skriva någonting. Här har du en penna. Du ska se här, där.
Så stoppa undan den lilla transformern här.
Ja, precis.
Då ska vi se. Pennan
där, ja. Mm. Och sen har du, känner du boken där framför dig?
Nu ska vi se. Där har
du. Där, ja. Mm. Och så på den sidan där du har ett game kan du skriva.
Ja. Är det bläck eller är det blyerts?
Det är nog bläck. Gud, vilken bra fråga. Det känner du nog, tror jag, va?
Ja, jag ritar lite på min finger nu.
Ja.
Det kommer bli som en treåring att skriva det.
Ja, men det brukar faktiskt vara mycket bättre än vad folk tror. Vi är ju ganska vana vid att skriva.
Det är svårare att hålla raderna.
Det är det. Ja. Det är det.
Ja, jag gjorde mitt bästa, kan jag säga. Om det nu duger, vet jag inte riktigt.
Tror jag alldeles säkert. Vad skrev du då?
Här kommer den.
Ja.
Tack för en fin intervju, skriva.
Tack, Claes. Tack för... Jag har ju egentligen 1000 frågor mer till här. Så att vi får väl ta det vid något annat tillfälle.
Vad kul att komma hit. Uppskattar du.
Jättehärligt. Och 1000 tack för att du var här.
Tack för att du lyssnat. Ulf kompades idag av Johan Häglerud. Och följ gärna Claes och UFO-forskningen på ufo.se eller afu.se. Och Facebook-sidorna Allmänheten diskuterar UFO och UFO Sverige. Oss kommer du i kontakt med via e-post hej@imorkretmed.se. Vi har en Facebook-sida som du gärna får följa och gilla. Och hemsida är imorkretmed.se. Vi hörs igen om 2 veckor.